Ja, jag vill tacka Martin för förtroendet för att komma hit och prata om IDS. Jag jobbar alltså för Telia Sonera här i Farsta i Stockholm. Och jag samtidigt doktorerar på Chalmers med intrångsdetekteringssystem som mitt huvudområde. Jag vet inte om förtroendet innebär att jag verkligen kan någonting om IDS eller om du bara har dåligt omdöme. Vi får väl se efter presentationen är klart. Intrusion detection, IDS, det är precis som du sa, det har varit ett buzzword i många år. Och det jag tänkte göra här är väl att prata lite grann, att ge en liten inblick i tekniken och systemen. Jag tänker inte gå in på konkreta leverantörslösningar, utan jag tänker prata om metoderna som sådana, tekniken som sådan, vilka problem man ställs inför och vilka ställningstaganden man måste göra. Är då IDS någonting att ha? Ska vi satsa på den här tekniken? Ja, alla tycker ju tydligen inte det. I sommar kunde vi se den här artikeln, det var den 13 juni, där Gartner går ut och säger att intrusion detection on the way out. De påstår att tekniken kommer, 2005 kommer tekniken inte längre att finnas kvar. Och de skriver vidare, imagine a world where there are no intrusions. De hoppas alltså på att vi ska ha fått bort alla våra säkerhetsproblem till år 2005. Jag vet inte vilken planet de lever på, men jag vet i alla fall vilka problem jag brottas med dagligen och vilka problem vi på företaget har i att skydda våra system. Och det här uttalandet känns väldigt avlägset. Och det är väl inte bara jag inom intrångsdetekteringsvärlden som har reagerat på det här uttalandet. Jag tänker inleda den här presentationen med att försvara IDS och tala om varför jag tycker att det är viktigt att det finns intrusion detection och varför vi ska ha de här systemen. Men först lite grann om innehållet i presentationen. Jag kommer som sagt att börja med att försvara IDS. Jag kommer att ge en kort introduktion till intrångsdetekteringssystem och vad det innebär, ungefär hur det fungerar. Jag kommer att gå igenom ett antal viktiga överväganden som man måste göra när man ska införa tekniken och vilka frågor man bör ha svar på för att få en lyckad implementation i sitt eget nät och sitt eget företag. Jag kommer också att, eftersom jag har ett forskarintresse, gå igenom lite grann vilka forskningsområden som är heta vad det gäller intrångsdetektering och vilka frågor man brottas med i forskningsvärlden. Och så kommer jag att ge en kort sammanfattning. Ja, jag vill börja med att säga att IDS är definitivt inte en död teknologi som Gartner gör gällande. IDS tycker jag har en lysande framtid av många orsaker. Den första är att vi hörde också det i förra presentationen här att det är ofta människan som felar. Det är inte alltid det systemen som är felaktigt konstruerade. Människan klickar ja på alla rutor man ser. Man felar tyvärr ganska ofta. Och det här gör liksom att vi kan inte enbart förlita oss på existerande brandväggar och sådana här lösningar. Vi måste ha någonting som en andra nivås försvar. Second line of defense. Som larmar eller skriker när någon bryter mot. Om det sedan är för ett företags säkerhetspolicy eller om det är i hemmets miljö när man har en egen säkerhetspolicy som någon här i publiken sa. Vi ständigt konfronteras av ny teknik. Det kommer nya programvaror, nya mobiltelefoner, nya gadgets. Allting snart har ett ganska avancerat operativsystem. Och det här inför att det kommer hela tiden nya buggar, nya brister som ingen brandvägg i världen kan ta hand om. Det här med djup i försvaret, det är en sund designprincip. Om en säkerhetsmekanism faller så står nästa och tar vid. Och att bygga in den här funktionaliteten i brandväggar, det gör vissa leverantörer och det kan fungera till viss del. Problemet är då att faller den komponenten så faller också så att säga, larmfunktionaliteten. Det är ungefär som man skulle bygga, att Assa skulle börja bygga lås och bygga in larm i samma enhet. Vidare, insiderhotet. Ja, att bygga in intrångsdetektering i olika komponenter exempelvis i brandväggar, i skalskydd och så vidare. Det löser ju inte problemet med att hitta insiderattacker. Exempel om någon anställd försöker komma åt information, konfidentiell information. Man kanske manipulerar olika interna stödsystem och så vidare. Framförallt i en organisation som jag representerar, som har ganska många anställda och har en väldig massa produktionssystem, så är det ett ganska allvarligt hot faktiskt. Och det är inte helt försumbart. Och det löser inga brandväggar i världen. Framförallt inte om man har en ganska öppen intern miljö. Sist så, det här med hackers. Människan har ett starkt begär efter att på något sätt ära, berömmelse eller för någon sorts personlig vinningsskull. Och de här drivkrafterna tycker jag då ser jag väldigt starka. Och man försöker och försöker. Det kommer ständigt nya attacker, nya, mer innovativa attacker. Så att det är en ständig kamp. Intrångsdetektering, hur fungerar det då? Ja, det här är en gammal bild som jag alltid brukar lägga på så här för att snabbt förklara vad tekniken innebär. Ska vi se om vi har någon laserpekare, det har vi inte då. Nej, vi kör utan pekare. Grundförutsättningarna för ett IDS är att det finns något form av målsystem som man vill skydda. Det kan vara då ett IP-nät eller några antal servrar som man vill då försöka detektera intrång emot. Från de här systemen samlar man då in ett stort antal loggar. Och det kan då vara, ändå det kan ligga på nätverksnivån, det vill säga man samlar in IP-paket och tittar på IP-headrar, man tittar på payload i IP-paketen och försöker uttyda då om det finns någon form av, man tar ett beslut om det är någon form av intrång. Man kan också samla in olika typer av applikationsloggar, det vill säga HTTP-headrar, SMTP-trafik, olika typer av syslogg exempelvis och letar efter intrång där. Va? Misslyckad inloggningsförsök på en betydligt högre nivå då än IP-skiktet. Och det finns då leverantörer som har då båda delarna och det finns vissa som har specialiserat sig på det ena eller det andra. Det finns två typer av detektering. Det är då regelbaserade system som också kallas för signaturbaserade system där man kan säga att regelverket är ganska fast. Det är en ganska fast kategori av vad som är intrång och vad som inte är intrång. Medan vi har också anomalibaserade system som bygger mer på ett normal, att den lär sig ett normalt beteende. Jag kommer gå in lite grann på det mer strax. Den här policyn som jag pratar om, alltså den här regelbaserade policy, det är egentligen en formalisering av företagets säkerhetspolicy kan man säga då. Fast lite mer tekniskt beskriven. Vad är tillåtet, vad är inte tillåtet? Det här är ungefär vad man brukar kalla för IDS. Lägger man till den här funktionen, respons, och framförallt automatisk respons, det vill säga att kunna stänga av en brandvägg eller att ta ner en router eller blockera vissa portar eller IP-adresser, då brukar man kalla det för IPS. Några överväganden. Ja, det första man ställs inför, ska jag köpa en färdig produkt eller ska jag använda open source? Ja, det finns ju många fördelar och nackdelar med båda teknikerna givetvis. Men min erfarenhet är att kostnaden för inköp av ett IDS, den är ganska försumbar i förhållande till vad det kostar att drifta ett IDS. Framförallt vad det kostar att om du tar ett rent open source-system och själv ska ta fram olika typer av signaturer, attacksignaturer, bevaka vilka attacker som är heta, uppdatera systemet, bevaka systemet. Så är inköpskostnaden, ska jag påstå, ganska liten. Ofta är det så att de kommersiella systemen har en kanske lite lägre flexibilitet vad det gäller att kunna konfigurera dem. Ett open source-system, det kan man ofta då skriva skript själv, man kan ganska på ett ganska finurligt sätt att beskriva olika typer av attacker på olika nivåer. Vissa kommersiella system, inte alla skulle jag påstå, men de är ganska låsta vid leverantörernas egna attackdatabaser. Och sen kan man då till viss del då konfigurera om dem så att de även tar varianter av attacker eller vissa också nyare attacker. Host eller nätverksbaserat? Ja. Det viktiga här, frågan att ställa här då, det är vilka attacker letar vi efter? Om man letar efter attacker på nätskiktet, det vill säga nivå 3 på IP-nivån, så kan man inte förvänta sig att den ska förstå exempelvis ett företags affärslogik. Det finns inget bättre än en applikation eller en tjänst, eller om man nu ska uttrycka det. Det finns inget bättre än de själva. Ingen som kan tolka egentligen semantiken i de applikationer som man använder. Det jag försöker säga är att letar man efter specifika attacker mot ett affärssystem eller specifika attacker mot en viss tjänst, det kan vara ett telefonisystem som vi har i vissa fall, va? Så är det de applikationsloggarna som är bäst. De hittar vi inte genom att leta på nätskiktet. På nätskiktet hittar man jättemånga attacker. Det kan vara synattacker eller andra typer av attacker som är riktade kanske mot tillgänglighet av nät på nätskiktet. Olika typer av utnyttjande av flaggor i IP-header och så vidare. Till viss del tar också de här nätbaserade systemen attacker på högre nivå, exempelvis vissa FTP, HTTP-attacker och så vidare. Men grundregeln tycker jag är att först titta på vilka attacker är det ni vill hitta, vad är hotbilden, och sen beslutar man sig för, ska jag ha ett nätbaserat eller ett hostbaserat system? Nästa fråga, signatur eller anomalibaserat? Ja, det var ju det här skillnaden på huruvida man ska använda sig av de här fasta skripten eller fasta attackerna som beskriver till en viss flagga, att man utnyttjar en synattack exempelvis, att vissa flaggor är satta, så kan jag med hjälp av en konkret signatur avgöra om det är en attack eller inte. Eller om man ska gå på anomali, där man med tidens lopp, systemet lär sig användarnas beteende och systemets beteende och larmar när någon avviker från det här beteendet. Det här är ganska, jag skulle säga så här, från början när IDS kom, då var det anomalibaserade som var grunden. Sen svängde det ganska rejält och man kom fram till att vi får för mycket falsklarm med anomalibaserade. Och det, jag tror att 80-90% skulle jag påstå av de system som fanns på marknaden var rena signaturbaserade system. Nu kan man väl se att det kanske börjar svänga lite grann igen, att man har hittat bättre och smartare och intelligentare metoder som baserade på anomalidetektering som gör att man kan få ner falsklarmet. Och framförallt om man kombinerar de här två teknikerna så tror jag man kan göra ganska mycket. Arkitekturen då, hur ska man bygga ett sånt här system? Var ska man placera de olika komponenterna? Det finns många sätt att göra det här på. En tanke är att placera IDSen centralt, det vill säga ha en punkt, till exempel i anslutning till den existerande brandvägen. Eller så kan man ha en mer distribuerad lösning där man har flera noder utplacerade på sitt nät. Vi byggde ett system exempelvis där vi hade en nod utplacerat, eller förlåt, flera noder utplacerade i vårt nät, så vi sen samlade in data till en central punkt och analyserade. Nackdelen med det är då, framförallt om man ligger på nätbaserad IDS, det är att det blir väldigt mycket data då som ska samlas in. Och det måste man då göra avvägningar om man vill ha stor bandbredds, om det kommer att ta mycket bandbredd av mitt nät för att implementera det här, eller om jag då vill distribuera min säkerhetspolicy eller min detekteringspolicy till flera olika noder och göra detekteringen lokalt i den här distribuerade miljön. Och det har ju också ganska tydliga säkerhetskonsekvenser. Framförallt, jag kan berätta om en händelse vi hade när vi implementerade ett IDS och vi såg att undantagsreglerna, det vill säga vi fick stänga av regel efter regel för att vi fick så mycket falsklarm. Vi talar om vilka IP-adresser ska den inte larma för, vilka attacker ska den inte larma för. Och den här databasen, den blev ju då en informationskälla som säger att vilka attacker letar vi inte efter, vilka IP-adresser har vi tagit bort från detektering. Och den här distribuerar vi ut och kanske till 30-40 noder i vårt nät. Så om någon hackar sig in på ett sånt här ställe så ser han ju precis vad vi inte letar efter. Och då har man ju sämre säkerhet än man hade från början. Så man bör tänka på hur man designar systemet. För att om det är distribuerat eller centralt, det har stor betydelse för hur säkert system man får. Sen är den här frågan, ska jag sätta den innanför brandväggen, utanför brandväggen? Sätter jag den utanför brandväggen så ser jag vilka attacker jag har externt ifrån, det vill säga vad man försöker göra. Sätter jag den innanför brandväggen så ser jag vilka attacker brandväggen har missat att stoppa. Och vi försökte ju sätta den utanför en gång. Och det tog vi snabbt bort, för det blir så mycket larm som man orkar inte med. Utan det var bättre att sätta den på insidan för vår del då, i det fallet. Eller man sätter den mitt emellan, eller både och sen kan man korrelera då och se vilka larm som så att säga, tillsammans utgör en hotbild. Jag kommer att nämna lite grann mer om det sen. Gartner gjorde gällande att IDS-system var inte affärsmässigt motiverat. Jag skulle vilja säga så här, att det är upp till varje organisation själv att bedöma vad som är affärsmässigt motiverat eller inte. Framförallt med tanke på eventuella goodwill-skador, värdet på den information som man försöker skydda. Det är lite grann ungefär som Säpo. IDS är IT-världens Säpo. Man har en organisation eller en arkitektur som vars syfte är att försöka skapa sig en bild av vilken hotbild man har. Med hjälp av IDS kan man se trender. Man ser, har jag fått ett ökat antal intrång eller minskat? Har jag fått en förändrad hotbild? Måste jag vidta andra åtgärder? Måste jag strama åt brandväggen? Så att jag tror inte att IDS är kanske det första man satsar på. Men det är definitivt en nästa nivå efter att man har fått ett vettigt skalskydd i övrigt. Sen har vi alltid det här med legala krav. Man samlar ju på sig en himla massa information i TDS. Både om användarnas beteenden, vart de surfar, vad de gör, vilka tider de är inloggade på dygnet. Det kanske förekommer privata e-mails i de här loggarna och så vidare och så vidare. Och beroende på vilken typ av organisation man är så är det olika legala krav man måste rätta sig efter. Vi som teleoperatör har ju ett antal krav på oss då, vad det gäller skydd av kunderna och skydd av kundernas information och också på vilket sätt vi kan utnyttja den här tekniken. Exempelvis så kan vi utnyttja tekniken för att hitta människor som inte betalar sina räkningar. Vi har också vissa krav på oss att vi måste lämna ut information om kunder i vissa situationer för att underlätta brottsutredningar och så vidare. Och varje organisation måste själv se över vilka lagar och regler som är tillämpbara för sin egen organisation. Jag är ingen expert på det, måste jag säga. Vart är vi då på väg med den här tekniken? Ja, om man ser då på vad IT-världen är på väg eller vad som håller på att hända, så kan man se att snart har vi informationsteknik överallt. Mobiltelefoner idag, även den billigaste modellen, har ganska avancerade operativsystem som mycket väl är mottagliga för både virus, trojaner och olika typer av hackerattacker. Dessutom är de här ihopkopplade i flera olika globala nät. Vi har 3G-nätet, vi har GPRS-nätet. Nu har vi snart VLAN-hotspots överallt och allt det här pratar med varandra, vilket gör att hotbilden är ganska förändrad. Och det här är då startat ett helt forskningsområde egentligen som kallas då pervasive computing, där man försöker förstå egentligen vad som håller på att hända med all teknik som vi nu kopplar ihop. Och säkerhetskonsekvenserna är ju ganska dramatiska, skulle jag påstå. Jag tror inte vi har ens förstått hur allvarligt, vilka allvarliga säkerhetskonsekvenser det här kan få med all den här tekniken, alla de här avancerade funktionerna. Jag skulle påstå att det är nog det här med att bygga in datorer i varenda lilla pryl som sen i sin tur pratar med varandra. Det är ju nog så komplext och ingen människa begriper egentligen, kan ens bedöma säkerhetskonsekvenserna idag. Vi kan ta några exempel. Om du har en sån här trend där antalet enheter dramatiskt ökar samtidigt som kostnaden går dramatiskt ner. Storleken blir mindre, vikten blir lägre. Vad slutar det? Jo, smart dust. Det är intelligent damm i princip som prata med varandra och som våra IT- och kommunikationsbehov tas om hand helt osynligt och inbyggt i vår omvärld. Och då kan man fråga sig, vilken säkerhetsmodell ska gälla i en sån här miljö? Hur definierar man en säkerhetsdomän när alla våra enheter pratar med varandra i det här rummet? Men för ett företags säkerhetspolicy gäller oftast i vår domän. Men hur drar jag de här gränserna i den här miljön? Hur drar jag gränserna mellan min personliga meddelandeterminal och grannens om de vill prata med varandra? Om jag kommer till Arlanda och vill skriva ut från min laptop, ja, är det företagets säkerhetspolicy som gäller eller är det då hotspotten på Arlandas domän som gäller? Finns det någon skillnad överhuvudtaget mellan tjänstetillhandahållare och användarna? Peer-to-peer, det börjar sudda ut de här gränserna, vem som producerar tjänster, vem som konsumerar tjänster. Vem kan man lita på? Hur ska man kunna definiera en trust-modell i den här miljön? En trust-modell är liksom grunden för allt säkerhetsarbete, att veta egentligen då hur autentiserar jag användarna, hur ger de behörigheter och så vidare. Och var ska man leta efter intrång? Vilka typer av intrång ska man leta efter? Hur ska man få in IDS i den här tekniken? Hur ska jag skydda användarna från det här hotet? Hur kan användarna lita på att tekniken gör det den påstår sig göra? Att inte den här skrivaren på Arlanda skickar ut det här till någon annan när jag väljer att skriva ut. Det var precis som föregående talare sa här, att just det här med trust och att få ett system där man på något sätt kan skapa en känsla av att man är trygg. Det är väldigt svårt. Och framförallt om man ska då försöka få in IDS i det här också. Men jag tror att behovet av IDS kommer att öka i den här typen av system. För att vi kommer att få svårt att lösa det här med brandväggar. Brandväggar skapar hinder för affärer och snarare än att vi borde nästan öppna upp de här systemen istället och hitta andra säkerhetslösningar. Aktuella forskningsområden. Ja, jag ville lista ett antal. Det här är lite baserat på, det finns en konferens som heter RAID, Recent Advances in Intrusion Detection, som går varje år. Och det här är lite grann en sammanfattning av vilka papers, vilka artiklar som finns publicerade de senaste åren och vilka forskningsproblem man därmed brottas med. För det första, det finns idag ingen entydig korrelation mellan, eller ingen vet egentligen, vilken loggdata skulle jag titta på för att veta vilka attacker jag kan härleda ur denna loggdata. Man har alltså inte den förståelsen, utan idag samlar man in allt i princip och så försöker man hitta saker. Men vi skulle kunna lära oss mycket på att bättre förstå vad som måste samlas in för att kunna begränsa datamängderna. Hur ska man kunna kombinera signaturbaserade systems fördelar med få falsklarm och kombinera det med anomalibaserade systems förmåga att lära sig nya attacker? Hur ska vi kunna korrelera information effektivare från många olika källor för att hitta distribuerade attacker? Exemplet här med Smart Dust är ganska bra, men nu ska ha kanske tiotusentals sensorer som ska hitta intrång och hitta attacker. Hur ska vi kunna korrelera all den informationen? Ett hopplöst problem känns det som, va? Hur ska vi kunna hantera användarnas krav på integritet och privacy om vi börjar samla in så mycket information om alla? Framförallt om IDS-systemet är en integrerad del i övriga miljön. Hur förhindrar vi att andra användare får ta del av andra personers privata information? Och hur ska vi kunna se till att inte ett företags säkerhetspolicy avslöjas om man får intrång i en av de här komponenterna och hittar de här attackdatabaserna som kanske beskriver vad jag är sårbar för, vilka portnummer jag är känslig för, jag försöker hitta attacker mot och så vidare och så vidare. Sammanfattning och slutsats. Ja, IDS är en teknik som kompletterar övriga säkerhetslösningar, den andra försvarslinjen. Det är ingen teknik som man först satsar på. Kom ihåg det. Det är många ställningstaganden och många frågor som man måste ha svar på innan man sätter ett sånt här system i drift. Och det beror mycket på vilket typ av företag man har, vilken hotbild man har, hur ens IT-miljö ser ut. Och det är inte lika enkelt som att köpa ett virusskydd, va? Dagens IDS-arkitekturer, de kommer att få svårt att fungera i den här miljön jag beskrev, där vi blir mer och mer öppna och vi kommunicerar mer och mer med varandra. det är de inte designade för, utan det återstår fortfarande att lösa. Och som jag sa, det finns flera olösta problem då som vi brottas med i forskarvärlden, vilket föranleder att jag skrev att det är en helt mogen teknik. Men det finns ju ingen teknik som är mogen. All teknik är ju under utveckling på något sätt. Och ni ytterligare frågor eller vill ha kontakt med mig, så finns jag på den här e-mailadressen. Jag tror ni har fått de här i era permar också, så att det finns nog säkert där. Jag har en hemsida på Chalmers som ni kan titta på om ni vill, som inte är uppdaterad sedan 99, men...